Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Anette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår automatiska telefonsvarare 0611 80130. Och vill du e-posta är adressen taltidningen @rvn.se. Och du, Spotlight finns också på Facebook. Du lyssnar till Spotlight, taltidningen Västernorrland, nummer 6, vecka 13, 2024. Och påsken står för dörren. Ett meddelande först från redaktionen. Taltidningen har problem med tekniken i taltidningsproduktionen. Vi gör en reservation för att det kan komma att bli förändringar i utgivningen framöver.
Aktuellt.
Ja, vi har ju fortfarande svårigheter att hålla vårdgarantin och operation- och åtgärdsgarantin och ganska långa väntetider för våra återbesök tyvärr.
Det säger länsverksamhetschef Annie Aspvik vid ögon- och hörselvården i Region Västernorrland då Spotlight i mars månad besökte ögonkliniken. Glädjande är att köerna till första besök och återbesök har minskat något det senaste året.
Porträttet.
Av en kulturell person från Sala men numera Sundsvallsbo. Hon är både kulturutövare och kulturkonsument. Vem kan det vara?
Jag tänker att hälso- och sjukvård och kultur skulle samarbeta, så tänker jag att man håller sig friskare.
Telegram. Varning för deklarationsbedragare. Aktuella datum för din deklaration. Din tur vann juridisk strid mot taxibolagen om färdtjänst och sjukresor. Örnsköldsviks BB stänger i sommar. Samiskt residens i Västernorrland. Äldre och yngre mest ensamma. Tips för minskning av pollenallergi. Importerade ägg räddar påsken i år. Boktips. Alex Dogboy. Anslagstavla. Café Tramp 18 april. Samling Pilgrimscenter i Selånger. Nytt om SRF Sundsvalls sommarresa till bygdespelet i Lövvik. SRF-are i Ångermanland bjuds in. Mera syntolkade pjäser i Sundsvall och Härnösand i vår. Inbjudan till SRF Västernorrlands årsmöte. Årsmötesreferat från SRF Örnsköldsvik. Årsmötesreferat från SRF Härnösand. Sist redaktionsrutan. Och jag önskar er en glad påsk och en trevlig läsning. Nästa taltidning publiceras vecka 15. Har du prenumerationsärenden kan du ringa direkt till företaget Darub 076 136 4767. Tala då om vad du heter, vad ärendet gäller och vilken tidning som du prenumererar på. E-post till Darub är info@darub.se.
Aktuellt.
Ja, vi har ju fortfarande svårigheter att hålla vårdgarantin och operation- och åtgärdsgarantin och ganska långa väntetider för våra återbesök tyvärr.
Spotlight har träffat länsverksamhetschef Annie Aspvik för ögon- och hörselvården inom Region Västernorrland. Det är fortfarande långa köer även om siffrorna visar på att det blivit färre bland de som passerat måldatum för första besök och återbesök. Regionen har också svårigheter att rekrytera ögonläkare. Hur ser läget ut nu i mars 2024?
Vi har inget större vakansläge när det gäller yrkesgrupperna undersköterskor, sjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, ortoptister och medicinska sekreterare, vilket ju är bra. Och även inom yrkesgrupperna på synrehabiliteringen så är läget stabilt, men det råder fortfarande en brist på ögonläkare.
Och hur ser det ut lokalt? Då tänker jag närmast på Örnsköldsvik.
När det gäller Örnsköldsvik så har vi tyvärr inga fast anställda ögonläkare just nu. Man kan väl sammanfatta det så här att om vi tittar i länet så har vi totalt 24 läkartjänster. Och för närvarande så bemannas 17 stycken av dessa tjänster. Men i och med att många av läkarna inte arbetar heltid så kan man säga att tjänstgöringsgraden är motsvarande 13 heltidsanställda läkare i länet.
Och så har ni också avtal med externa vårdgivare så att säga.
Ja, det stämmer. Vi har för närvarande avtal med 4 stycken externa vårdgivare. En för diabetesfoto och 3 vårdgivare även då för mottagningsbesök och gråstarrsoperationer.
Mm. Och syftet med det är vad?
Syftet är ju att i större utsträckning kunna erbjuda våra patienter den vård de ska ha och i rätt tid så att säga. Öka vår tillgänglighet hela tiden. De finns på 3 olika ställen, delvis i Sundsvall och de finns i Umeå och i Stockholmsregionen.
Inom Region Västernorrland görs kataraktoperationer i Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall. Glaukomoperationer görs i Sundsvall och plastikoperationer görs i Sundsvall och i Sollefteå. Hyrpersonal på obemannade tjänster kostar varje år Region Västernorrland mycket pengar. Och det är ju något som ni också använder er av.
Det stämmer. Vi lägger kontinuerligt avrop, som det heter då, för hyrläkare på samtliga orter i länet. Men vi avropar inga andra yrkeskategorier, inga sjuksköterskor och nu inte heller ortoptister, då vi har haft en liten tillväxt där, positivt nog då, inom länet.
Och om man tittar då framåt, vi har ju läst alla om i press och på regionens hemsida också att man ska försöka göra insatser för att just minimera hyrpersonalen.
Ja, det stämmer ju. Men när det gäller just läkarsidan så kommer vi fortsätta oförändrat med avropen för ögonläkare i länet. Så där har vi inga planer eller så att säga ingen anmodan att behöva dra ner på det, utan vi får ju avropa den personal vi behöver. Och det innebär då att vi fortsätter med ögonläkare som tidigare.
Hur ser det ut när det gäller de här långa köerna då, till första besök och återbesök och operationsköerna?
Men det finns ju positiva saker som är värda att lyfta fram, och när det gäller då till exempel första besök så ser vi att antalet patienter som inte har fått sitt första besök inom utsatt tid, det vill säga de som har fått vänta längre än måldatum, har minskat. Så jag tittade lite på siffrorna och den 1 mars 2023 så var siffran 2329 patienter i länet och nu den 1 mars 2024 så var motsvarande siffra 1099 patienter.
Gud, vad beror det på?
Det beror ju på, tänker jag, på de åtgärder vi jobbar med löpande internt med att kompetensväxla och försöka producera så mycket vi kan. Och självklart har ju även de externa vårdgivarna och samarbetet med dem bidragit till det här. Jag kan även nämna då att när det gäller köer till återbesöken så ser vi även här att antalet patienter som inte har fått sina återbesök inom utsatt tid har minskat. Så den 1 mars 2023 var siffran 6148 patienter i länet och nu den 1 mars 2024 så var motsvarande siffra 5021 patienter.
När det gäller just glaukompatienterna så har jag förstått att det är viktigt för dem att komma i tid.
Ja, det är ju ett stort spektrum även på glaukompatienter, så väldigt många patienter har ju den typen av glaukom att man kan tolerera en försening. Men självklart så finns det i den gruppen också de patienter som på grund av en försening kan riskera att få en vårdskada.
Mm. Är det en grupp som prioriteras?
Glaukompatienter som har ett avancerat glaukom eller har en typ av glaukom som innebär lite större risker har en hög medicinsk prioritet, ja.
Kan du kort beskriva vad glaukom är för någonting?
Glaukom är ju det man tidigare kallade för grönstarr, en sjukdom som påverkar ögat och synnervens funktion på sikt eller riskerar att göra det.
Och hur ser du på det här med framtida rekrytering? Vad kommer ni att satsa på?
Ja, vi arbetar ju löpande egentligen med rekryteringsförsök och vi är precis i faggen att annonsera igen då för underläkare med möjlighet till en ST-tjänst inom ögon. Så att vi försöker ju att kontinuerligt att jobba på att även bygga underifrån med rekrytering av nya blivande ögonspecialister så att säga. I och med att det råder en nationell brist på ögonspecialister också så att de är ju rara fåglar, de färdiga ögonläkarna.
Jag kommer ihåg när vi träffades senast 2021, då var det lite pandemitider och det var ju långa väntetider. Även då så pratade du om att ni skulle försöka rekrytera utomlands.
Ja, vi har gjort försök men tyvärr inte haft något positivt utfall ännu på det. Men det är också en sak som vi tar upp löpande tillsammans med HR-avdelningen då, att se om vi kan rekrytera även utomlands.
Hur går då tankarna kring att vända den här negativa spiralen?
Ja, självklart är det ju en jobbig och besvärlig situation, framförallt för våra patienter. Men jag tycker ändå att det känns positivt och är värt att lyfta att de här samarbetena till exempel som vi har med externa vårdgivare och det vi har gjort själva ändå gör att köerna är på väg åt rätt håll. Sen så tar det ju tid och tyvärr så skulle man ju då, man skulle såklart vilja att det gick fortare, men jag ser med en positivt ändå på framtiden och att vi får försöka fortsätta med de här åtgärderna. Tänk att vi fortsätter med det vi har gjort och det är ju att försöka rekrytera. Såklart, och fortsätta med de externa avtalen. Vi har även en upphandlat stöttning när det gäller bedömningar av undersökningar som görs av ögonsköterska för till exempel glaukom. Så att vi har lite stöttning i bedömningar med distansbedömning, att läkare sitter på distans och bedömer. Vi har jobbat jättemycket med kompetensväxling och försöker ju se över om det finns ytterligare åtgärder där, att man kan växla så att läkaruppgifter till exempel kan göras av sköterska och titta på arbetssätt och så vidare. Så att det är att fortsätta med det arbetet.
Och då säger jag till de som har stått länge i kö för att komma hit och återbesök och för operation?
Ja, först så måste jag ju säga att det är olyckligt och att i den bästa av världen så skulle vi ju kunna hantera alla patienter i rätt tid. Att vi försöker ju göra allt vi kan för att det ska bli en allt färre patienter som behöver vänta för längre. Och sen kanske ett medskick att om man har ju så att säga rätt att åka någon annanstans och få sin vård. Och det innebär ju också ett arbete för oss att aktivt hänvisa patienter med en ganska liten personalstyrka. Så om man vet till exempel att man kan tänka sig att åka någon annanstans i Sverige. Man kan ju ha anhöriga som bor någon annanstans och så vidare. Så vet man med sig att man kan åka någon annanstans och har ett förslag på någon region samarbetande klinik till exempel. Så hör gärna av sig, att man gärna får höra av sig till oss och säga vart man vill åka. Och så brukar ju vi då fixa vidare med resor och så vidare.
Och vart ringer man då? Hur går kontakten till med er?
Det är ju att höra av sig via telefontiden i sådana fall till oss. Eller om man vill mejla. Vi har ju också funktionsbrevlådor.
6 miljarder tilldelas landets regioner i vårändringsbudgeten från regeringen för att användas under 2024. Och man förväntar sig att 150 miljoner ungefär ska gå till vår region. Hur stor del av kakan hoppas du på att det ska tillfalla ögonsjukvården?
Vården är ju inte bara ögon utan det är ju så mycket annat. Så att vi får nog försöka dela på den där kakan broderligt och systerligt så gott vi kan, tänker jag, mellan klinikerna.
Men vad har du att säga till då Spotlights läsare som kanske många av dem då befinner sig i en situation av oro hur det ska bli med deras behandling och besök och så vidare?
Ett medskick är väl att verkligen i så stor utsträckning man någonsin kan prioritera att komma på de besök man erbjuds. Vi har ett ganska stort problem med att patienter lämnar återbud eller uteblir från sina besök. Och självklart så kan det ju finnas anledningar till att man måste lämna ett återbud på grund av sjukdom och så vidare. Men om det är andra anledningar, om det finns en möjlighet att så att säga välja att prioritera besöket på ögon, så är medskicket att verkligen, verkligen försöka göra det i så stor utsträckning man kan. Och sen som jag sa tidigare att det kanske tänka just på den här flexibiliteten, om det finns en möjlighet att man själv också kan tänka sig åka någon annanstans för sitt besök. Man kanske till och med vet var man skulle vilja åka, att i sådana fall kontakta oss och säga det.
Hur går då kallelserna ut? Det har ju varit en helt potatis i många år att kallelserna inte är tillgängliga på rätt media till de som har en synnedsättning.
De går ju ut via brev helt enkelt, och det är ju någonting som precis som du säger, som vi egentligen inte har någon möjlighet att påverka i och med att det har hanterats centralt. Så vi får väl se vad det nya journalsystemet, så att säga, vad det kan innebära när det gäller det här. Det ska ju introduceras ändå under 2025, så det kanske blir andra möjligheter då.
Ni hörde Annie Aspvik, länsverksamhetschef för ögon- och hörselvården i Region Västernorrland.
Porträttet.
Nu befinner jag mig i Teater Västernorrlands lokaler på Norra Järnvägsgatan i Sundsvall. Jag ska göra ett porträtt på en kvinna som sitter framför mig här. Och jag tänkte att du ska få börja och beskriva hur du ser ut. Men vi ska göra precis tvärtom för att öka dramaturgin och spänningen. Det vill säga vi börjar nerifrån och upp. Varsågod.
Ja, nerifrån har jag ett par röda boots. Sen har jag ett par röda linnebyxor som är second hand, köpta second hand. En billig penning. Till detta bär jag en vit skjorta. Och ovanpå det har jag en kofta i vitt och rött. Ser ut att vara något norskt mönster egentligen, med blixtlås fram. Sen kommer vi upp till huvudet. Sitter i öronen. Röda stora örhängen. Det är någon finsk design, tror jag, något blomma. Sen har jag ett par glasögon, stora svarta glasögon. Och frisyren, den är parsfrisyr strax nedanför öronen. Jag är inte så särskilt mycket gråhårig, men lite vitt finns det på sidorna. Annars har jag min hårfärg nästan kvar sen. Jag var riktigt blond som barn, men det förändras ju med åren. Mörkblond kanske.
Och du är 71 år?
71 år och 5 månader lite drygt. Det är viktigt.
Och du har väldigt gröna och vackra ögon.
Tack. Det visste jag inte.
Men du sa tidigare att du har ett fejköga.
Jag har ett fejköga och fick det så sent som 2010. Fick jag i kontakt med en väldigt bra Blomqvist optik var det, som låg på hörnet, som försökte göra ett fejköga till mig, men kom på att det finns ju proffs på det. Så nu går jag en gång om året. Och då förstod jag när de letar rätt färg att har jag gröna ögon? Sa jag, det visste jag inte. Jag trodde att jag var blåögd nämligen.
Får man fråga vad anledningen är till att du har fått ett fejköga?
Ja, det får du. Och jag fick juvenil artrit, som det heter, har jag lärt mig nu. Eller barnreumatism. När jag var 1,5 år i mina knäleder. Och som en följdsjukdom så får man ofta sån här inflammation i ögat. Det är väldigt vanligt. Idag kanske man kan bota det mycket tidigare, men för några så försvinner synen helt och hållet. Och det gjorde det kanske när jag var 12-13 år. Så försvann synen, så jag är ju van att se bara med ett öga. Så jag hade ju inga problem att få ta körkort och sådana saker. Men jag tillbringar väl ganska stor del av min barndom nere på Lunds reumatikersjukhus. För där hade man specialister just för barn. Och låg i omgångar som längst 1 år. Ganska liten, Jag har inga minnen av det mer än behandlingarna för knäna. Fullproppad med kortison naturligtvis, som hjälpte. Men idag är jag har ju inte reumatism längre. Förutom att mina knän går ju inte att böja mer än i drygt 90 grader.
Hon är född i Sala, skild och har en son. Och trots att hon har ett porslinsöga så är hon syntolk.
Och den person som sitter framför mig, som en del av er kanske känner igen på rösten, det är ingen mindre än Inger Melén. Och du är ju känd i synskadekretsar som syntolk, eller hur?
Ja, jag kom i kontakt med syntolkeriet. Det måste vara någon gång på 80-talet. Jag tror att Härnösands folkhögskola hade utbildning av syntolkar ett tag. Det var då jag kom i kontakt första gången. Det var dåvarande ordförande i kultur- och utbildningsnämnden på landstinget som frågade mig: Inge, vill du följa med upp till folkhögskolan? Jag ska prova på hur det är att se en film som synskadad. Ja, tänkte jag, för det där förstod jag ju inte för 5 öre hur man skulle ha för glädje som att se en film om man inte kunde se. Men jag var helt fascinerad av hur de jobbade. Och då såg jag Grabben i graven bredvid, kommer jag ihåg, med förbundna ögon. Jag hade stor behållning av det. Och sen dess har jag ju varit intresserad av och kanske skulle vilja jobba med det själv, och fick möjlighet då 2010 när jag jobbade på Film Västernorrland, eller Film i Västernorrland hette det då. Så vi fick tillfälle att åka på utbildning, eller de skickade ut en förfrågan och jag anmälde mig. Så vi var nere på Film Västmanland och hade en fredag, lördag, söndags utbildning där. Och sen, då var Ingela Hofsten med också. Så vi var vi två. Och sedan när vi kom tillbaka så gjorde vi tillsammans med SRF här och Film Västernorrland. Så skulle vi få provsyntolka så de skulle få lämna synpunkter på om vi dök. Och det gjorde vi tydligen, och sen startade vi igång den här verksamheten. Thomas Melander och Ingela Hofsten och undertecknad.
Och hur har det varit, tycker du?
Ja, det har ju varit väldigt roligt. Det blir ju fler och fler nu sen regionen avsatt medel för tillgänglighet. Så nu kan ju föreningarna söka pengar ifrån regionen för att kunna betala syntolken. Tidigare Bad eller Sundsvall hade ju inte hur mycket medel som helst. Så vi fick ju välja föreställning av vad de ville se. Nu kan vi ju tolka fler, och Härnösand har ju kommit igång också. Så vi har ju varit i Härnösand också, framförallt när det gäller Teater Västernorrlands föreställningar som turnerar. Så jag har ju sökt för Scen Sundsvalls räkning. Jag har hjälpt föreningen Svartviksspelen att söka. Så vi informerar dem om det är någon föreställning som de vill se. Så informerar vi arrangören om att då ska du söka pengar ifrån regionen. Teater Västernorrland betalar ju själva för syntolkningen. Norrlandsoperan gör likadant. Piteå Kammaropera gör också det. En del står ju för kostnaderna själva. Och det vill vi ju att Riksteatern ska göra för sina föreställningar också. Men vi lämnade till och med in en motion till kongressen som var i förra året. Men den avslogs. Sundsvall tar ju in, köper ju då Riksteaterns föreställningar. Men de vill inte betala för någon syntolk. Så då får Scen Sundsvall söka.
Vad är den största utmaningen som syntolk?
Jag tänker att jag aldrig är tillräckligt påläst någon gång. Även om jag läser manus, om det är en teater, då ber jag få ett manus. Och här, om det är Teater Västernorrlands föreställningar, då har man ju möjlighet att gå och se föreställningarna flera gånger. Riksteatern, de kommer ju bara hit en gång, eller Norrlandsoperan. Då måste vi be att få en filminspelning av föreställningen, så man måste ju se den en gång i alla fall. Men det gäller att, det är ju det bästa, att se den många gånger. Sen kan det ju vara utmanande scenografier ibland. En del är ju väldigt sparsmakade och bra, men man ska beskriva den. Är man väl förberedd så brukar det flyta på rätt så bra.
Men ni syntolkar mest bio och teater, men man kan ju också syntolka utställningar och göra även live-syntolkning. Då tänker jag mer på sport.
Ja, vi har ju provat det på Thomas Melander. Han är ju inte med längre. Han var ju uppe och tolkade någon ishockeymatch tror jag i Örnsköldsvik en gång. Och de var ju väldigt nöjda, de som gick på den matchen.
Och idag är ni en handfull syntolkar som är verksam här i länet.
Ja, vi är ju 3 stycken här i Sundsvall. Jag tror ibland, vi har också varit i Jämtland och tolkat. Det finns inte överallt. I Umeå har också varit, men där har de en tolk. Men vi är 3 stycken som servar hela länet om de vill. Men alla vet väl inte om att man kan göra så här.
Och det är inte bara syntolkning som du håller på med sen du avslutade din yrkeskarriär. Utan jag har hört att du har försökt det på både att vara sufflör på teatern. Och nu hörde jag ett rykte om att du ska vara statist också i en pjäs.
Ja, jag träffade Kristoffer igår och frågade hur det var med det där. Och han sa, ligg lågt ett tag för manuset är inte färdigskrivet riktigt än. Men, så jag återkommer med den statistrollen. Men det var ju intressant när han frågade mig.
Och Kristoffer Berglund, han är alltså teaterchef här på Teater Västerdalen.
Och när det gäller sufflör, det var ju Riksteaterns föreställning 3 rum som gick här i höstas. Där de ville ha en sufflör. Jag tänkte, det kan jag väl prova på under repetitionerna framförallt. Eftersom den var ju tekniskt väldigt, väldigt avancerad. Med en skådespelare i Finland och en i Norge. Och sen en på Teater Västerdalens scen 1 då. Så där. Så det var ju, men de pratade ju svenska alla som tur var, så jag gjorde några inhopp. Men det var svårt, för jag ville ju, jag tänker ju syntolkning när jag ser en pjäs hela tiden. Men det behövde jag ju inte den här gången. Jag ville förklara vad de här gjorde för någonting, men jag skulle ju bara gå in när de tappade texten. Så det gjorde jag 3 gånger, 4 gånger tror jag. Så följer man ju med i manus hela tiden bara. Gäller då inte att somna eller börja tänka på något annat, för man måste vara med hela tiden.
Och sen brukar du ta emot besökarna också där nere i foajén.
Ja, jag fick jobb som publikvärd. Eftersom jag är pensionär och tycker att lönen är för låg som pensionär. Det visste jag i och för sig, men då fick jag jobb som publikvärd, som entré Sundsvall drev ju det då. Från de första i år har ju Teater Västernorrland tagit över. Så nu är jag anställd på Teater Västernorrland igen som publikvärd. Vi gör fint med röda mattan och tänder ljus och sen skannar vi biljetter och så garderoben framförallt. Så det ger ju lite extra klirr i min kassa.
Och det är enbart i princip på kvällstid?
Nej, eftersom de har ju väldigt mycket skolföreställningar också. Då är det bra att ha en pensionär som publikvärd som kan jobba dagtid. Så det är väldigt mycket nu med Loranga Massarin och Datanyang. Det är väldigt många skolföreställningar.
Och ni ska få nya kostymer, uniformer?
Ja, nu har Teater Västernorrland tagit fram utifrån sina färger som de har på hemsidan. Har de tagit fram varsin collegetröja och varsin t-shirt. Som vi själva fick välja färger. Men det var ju inte mina färger. Men det är ju bara att bita ihop. Det var rosa, grönt, vinrött, ljusblått och grått. Så där kunde var och en få välja vilken färg man ville ha då.
Och vilka är dina färger?
Ja, då tänkte jag att nu ska jag kliva ut ur min komfortzon och välja något som jag aldrig skulle ha haft på mig. Så jag har valt rosa.
Och när du känner dig bekväm, vad skulle du då välja för färger?
Svart och vitt och rött.
Därav den röda klädseln idag då?
Ja. Och så skulle jag vara färggrann, annars hade jag kunnat lätt blivit svart också. Jag tänkte vädret var så tråkigt så jag behövde pigga upp mig själv. Mm.
Men det här med kultur och intresset, hur kom det sig att du hamnade inom kulturen så att säga? För du har ju också jobbat på kulturavdelningen på landstinget, eller Region Västernorrland som det heter idag.
Ja, det var ju Mitt första jobb, mina två första jobb var ju inte kulturinriktade. Jag började på Back och Ventilation i Enköping. Och sen var jag på Statens livsmedelsverk i Uppsala i 4 år. Men så flyttade jag till Jönköping. Där fick jag jobb på Länsmuseet i Jönköping. Och de hade mycket konstutställningar. Och intressant. Och då kom jag i kontakt med kulturen och tyckte det var väldigt intressant. Men jag fick se konst på ett nytt sätt. Och sen flyttade jag ut till Härnösand och hamnade på kulturavdelningen där. Så sen har det byggts på. Och då var ju Film Västernorrland, det var ju basenheter under kultur- och utbildningsnämnden från början. Kammarorkestern fanns ju där, Norrdans fanns ju där. Och sen har de ju haft andra organisationsformer. Så de har ju funnits med mig och sen på kulturavdelningen i, då var ju jag administratör eller första kanslist eller vad det hette för någonting. Och vi hade ju också hand om landstingets konstinköp. 1% av alla nybyggnationer skulle ju gå till konstinköp, är det ju bestämt. Jag vet inte hur det ser ut idag. Så det köptes ju in konst och den skulle ju registreras. Jag fota och jag mätte och skrev upp tekniken och konstnären. Och på den tiden var det ju diabilder och manuella kort när vi sen var ute och placerade ut konsten. Och man byggde ju väldigt mycket på 80-talet där. Vårdcentraler och tandläkare och sjukhem. Så det var ju mycket att åka ut och hänga konst också. På det viset fick jag ju se och lära. Mitt konstintresse kommer därifrån.
Och när slutade du då på landstinget?
Efter 27 år. Började 80, så det måste ha varit 2007. Då fick jag nämligen erbjudande från Film Västernorrland. Jag skulle flytta, tänkte jag. Jag hade tröttnat på Härnösand. Jag ville flytta söderut. Så jag flyttade ända till Sundsvall. Och så fick jag jobb på Film Västernorrland. Då visste jag att det hölls på med en utredning om att bilda scenkonst Västernorrland. Så jag tänkte, vågar jag? För det var ju bara ett vikariat jag fick på filmen. Och sen skulle vi slås ihop. Så tänkte jag, nu plockar man väl bort sådana som jag, administratörer. Men jag blev kvar och hamnade sen på scenkonst Västernorrland. 2008 bildades ju det bolaget.
Det låter som att du haft ett väldigt roligt och stimulerande yrkesliv.
Ja, jag tänker att alla åren jag jobbar på Landstinget Västernorrland eller regionen som det heter nu, då var det väldigt många. Jag jobbar ju med administrativa frågor, men det var ju ett roligt område. Och i början fanns ju hemslöjskonsulenterna med också under oss. Och det var ju väldigt roligt att se deras verksamhet och alla fina saker som kom in. Och så de var lite avundsjuka på mig och andra på landstinget. Tyckte att jag måste ju ha bästa jobbet som administratör. Det hade jag.
Så du ångrar ingenting?
Nej, kanske att jag var kvar för länge. Jag har ju alltid tänkt att man ska vara max 5 år på en och samma arbetsplats. Men medalj för tapperhet i tjänst får man ju efter 25 år på landstinget. Och det hade jag ju inte tänkt att jag skulle jobba så länge. Men så blev det. Och då ville jag ha en medalj, sa jag. För det fick de ju förr. Nej, sa de. Det finns inga medaljer nu. Ja, men då får ni väl göra en åt mig, sa jag. Det ville de inte. Så jag valde, jag fick ett presentkort på en resa. Så jag åkte till Edinburgh för de pengarna.
Rent privat, är det mycket kultur även då?
Ja, det är det ju. Väldigt mycket kultur blir det för mig. Dels i och med att jag sitter i styrelsen för Scen Sundsvall och i repertoargruppen där, så jag är med och väljer också vad vi ska visa för någonting. Jag fick ju när jag slutade på Scenkonst Västernorrland ett livskort, så jag kan ju gå på allt som de producerar. Jag är med i Sundsvalls filmstudio, har ju startat nu. Det blir väldigt mycket kultur i mitt liv.
Vad tycker du kulturen betyder för kropp och själ?
Den betyder allt, tycker jag. Jag tänker att hälso- och sjukvård och kultur skulle samarbeta. Så tänker jag att man håller sig friskare.
Vad har du för framtidsvisioner?
Jag vill göra en resa. Det har jag pratat om i flera år. Jag vill åka till Edinburgh för att gå på Edinburgh Military Tattoo. Jag tycker om säckpipor. Och de har ju varje år har ju de ett evenemang där i utomhus i slottet. Det skulle jag vilja göra. Och sen jag skulle vilja åka på en språkkurs och lära mig. Jag läste franska i 6 år. Jag skulle vilja ta upp mina franska språkkunskaper. Åka till Nice till exempel. Det är såna här bucket list saker.
Det låter som att du är full av liv och livskraft. Och det måste bara betyda att du har konsumerat och utövat otroligt mycket kultur genom åren.
Ja, det stämmer. Jag rekommenderar det.
Vi får avsluta den här intervjun med toner utav en och flera säckpipor.
Telegram.
Snart är det dags att deklarera. Det innebär inte bara chans till klir i kassan utan också risk för bedrägeriförsök. Det varnar Skatteverket som ser en markant ökning på brott när det är dags att betala ut skatteåterbäringen. Bedragarens syfte är att komma över känsliga uppgifter genom nätfiske. Att bedragare utger sig för att vara från just Skatteverket ökar under deklarationsperioden som drog igång med de första deklarationsutskicken den 4 mars. De användes av falska mejl, sms, brev och i vissa fall även telefonsamtal. Bluffmeddelandet kan exempelvis uppmana till att klicka vidare för att ange konto för snabbare skatteåterbäring. Det kan också bestå av påstått betalningskrav där mottagaren ombeds att logga in på en sajt för att beräkna skulden. Skatteverket rekommenderar: klicka inte på länkar och öppna inte bilagor i mejl eller sms som ser ut att vara från en falsk användare. Svara inte heller på meddelandet. Ignorera och radera. Lämna aldrig ut uppgifter som bankkonto och kreditkortsnummer. Polisanmäl om känsliga uppgifter ändå har lämnats ut. Spärra också konto och kort hos banken. Misstänkta bluff-sms kan vidarebefordras till nummer 7726 för ordet spam. Det är ett etablerat sätt att rapportera bedrägeriförsök som gör teleoperatörerna uppmärksamma, meddelar både polis och Skatteverket. Aktuella datum för deklarationen 2024. Från och med den 19 mars kunde du börja deklarera. Du som har en e-legitimation kan logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. 3 april, sista dagen att godkänna din deklaration utan att ändra eller lägga till uppgifter. För att få ditt slutskattebesked och eventuellt skatteåterbäring i april. Du kan godkänna deklarationen i appen e-tjänsten genom att smsa eller ringa. 8-12 april. Skatteverket skickar slutskattebesked till dig som har godkänt din deklaration digitalt utan ändringar eller tillägg senast den 3 april. Det gäller även dig som har skatt att betala. Du som inte har digital brevlåda får slutskattebeskedet med posten 1-3 veckor senare. 9-12 april. Skatteverket betalar ut skatteåterbäringen till dig som har skatt att få tillbaka och som har godkänt din deklaration digitalt utan ändringar eller tillägg senast 3 april. och 15 mars till 15 april. Du som inte har en digital brevlåda får din deklaration med posten. Du som har e-legitimation kan från den 19 mars logga in i e-tjänsten inkomstdeklaration 1 och deklarera även om du inte har fått din pappersdeklaration ännu. Och 2 maj, sista dagen att deklarera om du inte har anstånd med att lämna deklarationen. 3 maj, en extra inbetalning ska vara gjord till ditt skattekonto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta. 16 maj är sista dagen att deklarera för dig som har anstånd med att lämna in deklarationen. Vill du komma i kontakt med Skatteverket kan du ringa 0771 567 567. Skatteverkets hemsida är skatteverket.se. Kollektivtrafikmyndigheten Din Tur vann den juridiska striden mot de 5 berörda taxiföretagen i länet. De berörda taxiföretagen är Taxi Drakstaden, Taxi Härnösand, Taxi Sollefteå, WeCab Eriksson Wiklund i Ånge samt Örn Taxi i Örnsköldsvik. Efter ett förlikningsavtal ska nu taxibolagen köra färdtjänst och sjukresor med det nya omdiskuterade trafikledningssystemet Alfa för just färdtjänst och sjukresor. Taxibolagen har nu skrivit under ett förlikningsavtal, vilket innebär att de inte har något mer att säga i frågan, skriver Sundsvalls tidning. Införandet av det nya systemet har blivit försenat, men ska komma igång så fort som möjligt. Det nuvarande trafikavtalet mellan parterna gäller fram till juni 2025, då en ny 4-årig upphandling ska börja gälla. Vad som har hänt är... De 5 taxibolagen har vänt sig till tingsrätten och hävdar att införandet av Alfa var ett avtalsbrott och hotade med att häva avtalet. Man menade att det nya systemet skulle innebära att man tvingas låsa upp ett bestämt antal taxifordon som bara får köra sjukresor och färdtjänst vid varje arbetspass. Taxibolagen menar att möjligheten till bättre samordning, fler fordon behövs, vilket ger en sämre ekonomi. Din Tur vände sig också till tingsrätten och med hot om höga viten ansökte man om en så kallad säkerhetsåtgärd för att tvinga taxiföretagen att fullfölja avtalet. Tingsrätten biföll Din Turs ansökan medan taxibolagen inte fick prövningstillstånd i hovrätten när man ville överklaga till hovrätten. BB i Örnsköldsvik stänger förlossningen mellan vecka 27 och vecka 30 i sommar. Blivande mammor får då åka till Sundsvall istället. En del mammor känner oro inför förlossningen. Om de väljer att föda i annan region måste Region Västernorrland betala för den vården. Verksamhetschefen säger att de stänger eftersom det inte finns tillräckligt många läkare på avdelningen, skriver Örnsköldsviks Allehanda. Nu ska du som är samisk kulturarbetare ansöka om samisk residens för att utveckla ditt skapande tillsammans med andra kulturverksamheter i Västernorrland. Syftet är att lyfta samisk kultur i Region Västernorrland, som också är samiskt förvaltningsområde. Den person som blir utvald får också 50 000 kronor och gratis boende i regionen under oktober månad. Om samiskt residens i Västernorrland kan du mejla till elin.torestad@rvm.se eller ringa 0611 802 55 till kulturstrateg Elin Torestad vid Region Västernorrland. Ensamheten i Sverige är störst i grupperna äldre och yngre, ensamstående, personer som har funktionsnedsättning och de som står utanför arbetslivet. Det visar en kartläggning från Folkhälsomyndigheten. särskilt vid övergångar i livet kan vi uppleva ensamhet, som när vi går ut skolan, flyttar, skiljer oss eller när någon närstående dör. Är ensamheten oönskad och långvarig kan den få negativa konsekvenser för hälsan. De som känner sig ensamma och de som bor själva har oftare hälsoproblem än andra och bedömer också sin allmänna hälsa som sämre, visar kartläggningen. De har även psykiska besvär i högre grad och en högre risk för att dö i förtid. Här kommer 7 goda råd om du har allergi mot pollen. För snart står pollensäsongen för dörren och några har redan börjat fått besvär. Här är råden som kan lindra plågan. 1. Följ pollenprognosen så du ligger steget före. 2. Byt kläder när du varit utomhus. 3. Tvätta eller borsta ur husdjurets päls när det varit utomhus. 4. Ta motionsrundan tidigt på morgonen när det fortfarande är dagg ute. 5. Byt sängkläderna ofta. Vädra dem inte utomhus. 6. Håll fönster och dörrar stängda under dagen. 7. Våttolka golv och andra ytor i hemmet. Det blir ingen äggbrist i påsk. Importen från våra grannländer gör att hyllorna kommer att vara välfyllda trots att inte hela svenska produktionen är igång. De importerade äggen kommer främst från de nordiska länderna men också från Holland. Enligt Livsmedelsverket ska man inte äta råa ägg som inte kommer från Sverige, Norge, Finland eller Danmark då risken finns att de kan innehålla salmonella. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man ska hålla utkik efter märkningen SE för att säkerställa att man får svenska ägg. Den svenska äggproduktionen förväntas återgå till normalt läge i sommar.
Veckans boktips.
Monica Sak har skrivit 3 böcker om en pojke som heter Alex. Hon har även skrivit en samling noveller som heter Dog Boy är död. Bok 1 heter Alex Dog Boy. Alex är 10 år och har blivit övergiven av sina föräldrar på grund av att föräldrarna tyckte att han ser inte ut som alla andra barn. Hans moster tog hand om honom. Han trivdes inte bra där och rymde från henne. Han hamnade på gatan där han tiggt, stulit och arbetat på en stinkande soptipp. På soptippen hittade Alex en hundvalp som var det käraste han hade. Och därför kallades han Dog Boy. Han har också slängts flera gånger i fängelse. Bok 1. Om Alex.
Anslagstavla.
Så är det dags igen för Café Tramp den 18 april klockan 14. Denna gång vid Pilgrimscenter i Selånger. Anmälan kan du göra senast den 15 april till Anita Eklöf, SRF Sundsvalls ordförande, på telefonnummer 070-66-88232. Välkomna. SRF Sundsvall inbjuder till sommarresa till Lövvik och bygdespelet som bland annat innehåller sånger av Thomas Ledin. Nu inbjuds även SRF-are i Ångermanland till att delta i denna resa. För SRF Sundsvalls medlemmar gäller följande.
Vi åker till hotell Höga Kusten och äter middag där. Vi åker vidare mot teaterföreställningen som bygger på Thomas Ledins musik. SRF Sundsvall bjuder på resa och teaterbiljett. Det alla får betala är maten vid middagen. Vi beräknas åka från Sundsvall 14.00 och vara åter i stan omkring 23.30.
För SRF-are från Ångermanland kommer priset att bli 525 kronor plus matkostnad. Sista anmälningsdag är ändrad till den 28 mars, alltså före påskveckan. Anmälan kan du göra till Marianne Bergman kulturombud i SRF Sundsvall, telefon 076-111-2480 eller till Peter Kärnberg kan du ringa eller smsa till 070-860-4032 eller via e-post peter.kärnberg@srf.nu. Alltså senast den 28 mars före påskhelgen vill Peter eller Marianne ha din anmälan välkomna. Syntolkade föreställningar i Sundsvall och Härnösand i vår samt kontaktuppgifter dit ni ska ringa för att anmäla er en månad innan föreställningen äger rum. Jag får ner till Bror i Härnösand på Härnösands teater lördagen den 27 april klockan 16. Priset är 300 kronor. Jana återvänder till sin barndomsby och möter ett hem som påminner om trauman. En bror som är på väg att supa ihjäl sig. En John som hon inte kommer ihåg och fler frågor än svar. Barndomen smyger sig på när hon försöker reda i sina relationer. Men tiden har förvridit både minnen och narrativ. Vad hände egentligen? Vem har blod på sina händer? Det här är den stora berättelsen om det lilla samhället och människorna som befolkar det. Vi rör oss över tid och rum för att bit för bit pussla ihop detta drama om en kvinnas uppgörelse med sin egen historia. Loranga, Massarin och Dattan Yang. Lördagen den 27 april klockan 14 i Sundsvall på Konsertteatern. 2 timmar och 30 minuter inklusive paus. Pris 270 kronor. På en liten gård strax utanför byn bor Loranga, Massarin och Dattan Yang i sin egen metropol fylld av lekgalenskap och en hel del popmusik. Här är det sällan en lugn stund när tigrar, tjuvar, ugglor och en förrymd giraff hälsar på. Men kan man verkligen leva sitt liv hur som helst? Ja, det tycker i alla fall Loranga, även om arga gubben hotar med polissak och morfar i fågelholken hintar om att det kanske vore bra att ha ett jobb ändå. Kärlek och anarki driver denna fartfyllda, musikaliska familjeföreställning om en underbar och eventuellt något dysfunktionell familj som får oss att fundera över vad som egentligen är rätt och viktigt här i livet. Pjäsen är baserad på Barbro Lindgrens älskade barnboksklassiker. Demoner. 26 april klockan 19 på Svea teatern i Sundsvall. 70 kronor, studerande 50 kronor. Medverkande Skvaderns gymnasieskolas teaterelever. Det är idag den 12 juni 2004 och den 17-åriga flicka i Sundsvall som sedan i fredags natt varit försvunnen är fortfarande inte återfunnen. Trots sökpådrag från både polis och frivilliga. Flickan som är hemmahörande i stadsdelen Haga försvann plötsligt natten till lördagen från en stuga på Alnön där hon firat skolavslutning tillsammans med en grupp jämnåriga. Var tog den 17-åriga flickan vägen och varför har hon inte hittats efter alla dessa år? Det här är en pjäs om det mörka förflutna som till slut hinner i fatt och flåsar i nacken. Om unga vuxnas kamp gällande identitet och sexualitet, men också ensamhet. Om att stå emot, men också att falla för grupptrycket och de förödande konsekvenserna som kommer på köpet. Och inte minst om de demoner som lever inom oss människor. Hur kan vi vara kapabla till så mycket lidande? Violet och Rut. Västerbottens teatern spelar denna föreställning på Opalen Kvissleby den 30 maj klockan 19. Pris 350 kronor. Föreställningen kommer att syntolkas. Sista anmälan fredagen den 24 april till Marianne Bergman på telefonnummer 076-111-2480. En förbjuden kärlekshistoria i en frireligiös by i 50-talets Västerbotten. Pjäsen bygger på de två första böckerna i Karin Alfredssons trilogi. Det är också en skildring av en frireligiös by i en tid då det moderna svenska samhället börjar växa fram, samtidigt som starka religiösa traditioner lever kvar. Den unga lärarinnan Violet kommer till Granträskåsen i Västerbotten för att undervisa byns barn. Här är de flesta byborna med i den lokala pingstförsamlingen och Violet förstår snart att hon inte anses vara tillräckligt gudfruktig som lärarinna. Sista anmälningsdag alltså fredagen den 24 april. Anmälningar till de syntolkade föreställningarna i Sundsvall och Härnösand gör ni senast en månad innan pjäsen ska upp på scenen. I Sundsvall ringer ni till Marianne Bergman, telefon 076-111-2480 och anmälningarna för Härnösands utbud av syntolkad teater till Elisabeth Bodén, telefon 073-063-3105. Kallelse till SRF Västernorrlands årsmöte lördagen den 13 april klockan 10.30 till 15.30. Platsen är Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32 i Härnösand. Vi samlas i matsalen klockan 10.30 för att äta smörgås och dricka kaffe eller te. Därefter förflyttar vi oss till Kempesalen där dagen inleds med musik klockan 11. Vi äter lunch klockan 12.30 och fortsätter sedan årsmötesförhandlingarna. När årsmötet tar slut kommer vi att informera om SRFs kongress, vilken äger rum i oktober 2024. Dagen avslutas med fika klockan 15. Deltagandet är kostnadsfritt och ersättning för färdtjänst eller resa med billigaste färdmedel betalas ut mot uppvisande av kvitton. Alla kvitton ska bifogas. Kvitton ska inkomma till SRF Västernorrlands kansli senast 2 veckor efter mötet. Din anmälan måste vara oss till handa senast fredagen den 22 mars. Detta för att vi ska kunna skicka ut årsmöteshandlingarna i stadgeenlig tid och för att folkhögskolan kräver det med tanke på matbeställningen. Anmälan görs till kansliet på telefonnummer 0611 170 eller via e-post till vasternorrland@srf.nu. Uppge vid anmälan om du medför ledarhund, om du har allergier av något slag samt på vilket läsmedia, alltså e-post, punktskrift, storstil eller i inläst form, du önskar få möteshandlingarna. Självklart kan den som vill få handlingarna även om man inte har möjlighet att delta vid mötet. Kontakta kansliet så ser vi till att önskade handlingar levereras. Varmt välkomna hälsar SRF Västernorrlands styrelse och personal. Referat från SRF Örnsköldsviks årsmöte. SRF Örnsköldsvik genomförde sitt årsmöte måndagen den 11 mars. Man höll som vanligt till i lokalerna på Fabriksgatan 25A. SRF Örnsköldsviks vice ordförande Inga-Lill Lindholm hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat. Fredrik Lundström, kanslist vid SRF Västernorrlands kansli, valdes till att leda årsmötesförhandlingarna och Peter Kärnberg valdes att skriva årsmötesprotokollet. 10 synskadade medlemmar och 5 övriga personer deltog vid mötet. Årsberättelsen lades till handlingarna, så skedde även det resultat och balansräkningen samt revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sixten de Levander föreslog att medlemsavgiften för 2025 skulle vara oförändrad, det vill säga 260 kronor. Beslut att bifalla förslaget. Därefter var det dags för ett antal val. Beslut att till föreningsordförande för en tid av ett år välja Sixten Levander omval. Beslut att till styrelseledamöter för en tid av två år välja Inga-Lill Lindholm, Kjell Norberg och Eva Olsson omval. Det konstaterades att kvar i styrelsen för en tid av ett år fanns ledamoten Irene Hägglund. Beslut att till valberedare välja Alvar Linder omval med stöd av styrelsen. Beslut att till ordinarie revisor välja Kjell Eriksson omval med Arne Nordin som ersättare. Sixten Levander rapporterade att det planerades för en sommarresa till bland annat skofabriken och chokladfabriken i Docksta. Inga-Lill Lindholm rapporterade att en datautbildning i samverkan med vuxenskolan planeras. Även telefonutbildningar ville styrelsen få till stånd. Kurser i keramik kunde kanske också bli verklighet under året. En rapport från distriktet lämnades också vid årsmötet. Fredrik Lundström tackade för att han fått leda årsmötesförhandlingarna och avslutade därefter årsmötet. Fredrik i egenskap av mötesordförande och Peter i egenskap av mötessekreterare förlänades efter mötet var sin gåva i form av var sin chokladask. Vi tar igen på ordet Peter Kärnberg. Referat från SRF Härnösands årsmöte. Synskadades Riksförbunds lokalförening i Härnösand höll sitt årsmöte lördagen den 16 mars på Härnösands folkhögskola. Ett 20-tal personer, medlemmar, stödjande medlemmar och ledsagare bjöds först på en god lunch innan årsmötesförhandlingarna påbörjades. Ordförande Per-Ingvar hälsade välkommen och öppnade mötet. Peter Kärnberg valdes till att leda årsmötet. Verksamhetsberättelsen och budgeten för det gångna året gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade om en verksamhetsplan och budget för det aktuella året. Bland de planerade aktiviteterna för året kan nämnas den traditionella försommarträffen med grillning och surströmmingsfesten i augusti. I maj planeras för ett medlemsmöte med temat kongressen. Planer finns också på en cruising med fikastopp hos Viksjö Mat och Nostalgi. Styrelsen arbetar också med att bjuda in en representant från socialnämnden till ett medlemsmöte i september där vi kan diskutera ledsagning och tillsättandet av en heminstruktör. Styrelsen består nu av Per-Ingvar Sundgren, ordförande, Lidia Deric, Karin Olsson, Kamal Soleimani, Agneta Olofsson, Toril Blomqvist och Elisabeth Bodén. Vid pennan Kamal Soleimani.
Redaktionsrutan.
Redaktör och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon 0611 845 44. Till vår röstbrevlåda är numret 0611 801 30 och e-postadressen taltidningen@rvn.se. Och det är Region Västernorrland som är huvudman för produktionen. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-13-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se.